Det här är P1, Sveriges Radio.
Jag tror det är så här att jag är väldigt nyfiken som person. Mm. Och jag är nyfiken på människor och jag är nyfiken på vad som sker. Och om man är nyfiken på människor så lär man sig saker.
Mm. Tror du, i den här intervjun är det framförallt jag som kommer att ställa massa frågor
ja.
Till dig.
Ja.
För att jag är nyfiken på dig.
Ja.
Kommer vi att klara det, tror du?
Ja, jag hoppas det i alla fall, men framförallt är jag väldigt nervös för det.
Är det så?
Ja, det är det.
Ja, vad är det som, vad gör dig nervös?
Jag tror det är väl två saker. Så här, det ena är att jag brukar lyssna på söndagsintervjun. Och jag tycker det brukar göra det bra och nu är det jag själv som ska utsättas för de där frågorna. Så det är väl det ena eftersom inte jag vet vilka frågor du kommer ställa.
Mm.
Och sen det andra är det ju att normalt sett brukar jag ju prata om det jag gör. Men jag brukar aldrig prata om mig själv.
Ja,
och det misstänker jag att det du vill veta.
Det kommer handla en del om både och.
Mm, vad skönt.
Är tanken. Men är du redo?
Jag är redo.
Då sätter vi igång.
Som vd för Skistar sedan 5 år är Stefan Sjöstrand en makthavare inom svensk turism. Han driver ett företag som står för ungefär hälften av all alpin skidåkning i Sverige, mätt i liftkortsförsäljning. Här ingår bland annat stora och klassiska vinterdestinationer som Sälen, Åre och Vemdalen. Och bolaget väcker många och starka känslor, ofta kritik. Mot höjda priser, slaskiga backar och företagets klimatpåverkan med en relativt nyinvigd flygplats. Stefan Sjöstrands personliga resa är betydligt mer okänd. Som 20-åring förändrades hans liv efter Åmselemorden. Ett av Sveriges kanske mest uppmärksammade brottsfall genom tiderna. Det var Stefans pappa, halvbror och pappans nya fru som mördades den kvällen. Hur går man vidare efter att livet vänts upp och ner på det sättet? Och hur har händelsen förändrat honom?
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Stefan Sjöstrand.
Tack så mycket.
Det är intressant, tänker jag, med den här rollen som du har, att vara börs-vd i en verksamhet som väcker så mycket starka känslor hos så många människor och där du slits mellan olika intressen. Vi har aktieägare, styrelse, anställda, det är turister som har betalat tiotusentals kronor för sina semestrar. Tittar man på ett av de där intressena som handlar om det ekonomiska så har du ju varit väldigt framgångsrik. Skistar-aktien är uppe 100% sedan du tillträdde 2020. Omsättningen har dubblerats och så gör ni rekordvinster nu senast. Dagens Industri beskrev dig som en av Sveriges mest framgångsrika vd:er. Har varit nyckeln till den utvecklingen?
Det är ju kul om man får ett sånt omnämnande, men jag vet inte, det är väl, tycker jag, kanske lite väl att ta i. Det är ju inte jag som gör jobbet, utan jag har ju massa med medarbetare runt mig som är faktiskt de som gör jobbet. Och tillsammans, jag har ju varit med i 5,5 år ungefär, eller drygt 5 år. Och jag hamnade ju mitt i pandemin och då pekade vi ut en ny riktning egentligen för bolaget. Och den riktningen uppskattades egentligen av våra medarbetare, för jag gjorde jättemycket jobb när vi gjorde den nya strategin och valde att inte ta in några konsulter, utan jag gjorde det som jag var konsult själv och intervjuade väldigt många medarbetare, byggde hypoteser och sen blev det egentligen ramen för den strategi som vi satte, och den satte vi sen i koncernledningen och det är den vi har jobbat efter. Så jag skulle säga att det är ett lagarbete som det faktiskt alltid är i alla bolag, och jag trivs med det och jag tycker det är väldigt fint att kunna arbeta tillsammans. För man får ju också mycket perspektiv när man gör saker tillsammans.
Mm. Vad var själva nyckeln i den där omställningen, skulle du säga?
Nej, men egentligen det var ju 5 förflyttningar. Vi hade ju, när jag blev anställd så hade ju den gamla ledningen fått igenom att man skulle expandera i Europa. Och jag valde ju att sälja det vi hade köpt i Europa och backa hem och satsa på Skandinavien. Det andra var ju att istället för att bara jobba med alpin skidåkning, faktiskt jobba med fjällturism året runt och inte bara alpin skidåkning utan också längdåkning. Och sen att vi inte skulle vara så tekniskt orienterade. Vi pratade väldigt mycket liftar och pist internt. Men att faktiskt möta gästen där gästen vill vara och göra det en digital utveckling. Och sen hade vi varit väldigt duktiga på att producera snö hållbart. Men att faktiskt gå mot hållbar fjällturism året runt. Så det var de här skiftena som vi bestämde oss för att göra och de förflyttningarna. Och det har varit framgångsrikt. Vissa saker har gått fortare och andra saker har tagit längre tid. Och jag är en otålig person och ibland blir man frustrerad när du frågade innan idag tidigare om sommarsatsningen och den hade jag hoppats på att den skulle gått fortare till exempel än vad den har gjort.
Just det. Samtidigt är ju Skistar ett bolag som ofta får kritik.
Mm.
Du ler åt...
Jag är van vid den frågan.
Ni väcker otippat starka känslor, ja, skulle jag säga. Det är ofta löpsedlar eller första sidor. När jag frågade runt lite, nu är det här i och för sig en liten medelklassbubbla i sig, men jag testade och frågade runt lite om Skistar, vad det väckte för känslor.
Mm.
Så var det, flera av de känslorna var som Skistar, men de är giriga, det är dyrt.
Mm.
Mycket av kritiken handlar om priserna.
Mm.
Vad säger du om det?
Alltså jag får ju ta på mig att jag har varit alldeles för dålig att förklara ju. För det är ofta jag som uttalar mig därför som jag säger det, att vad innebär det här att åka på en semester hos oss och vad är det som kostar för att investera i en ny lift, investera i en ny lift i Trysil till exempel, det kostar 220 miljoner kronor. Och vi har totalt sett cirka 220 liftar också och alla de här 220 liftarna behöver ju faktiskt underhållas varje år. Vi har 330 nedfarter och där har vi ju automatiserade snösystem och där lägger vi ungefär 250 miljoner kronor per år i investeringar till dem. Vi har ungefär 700 fastigheter som behöver underhållas och det är klart att vi har gett det här löftet till våra gäster att de ska få en minnesvärd fjällupplevelse och det kostar ju otroligt mycket att göra de här investeringarna. Så du nämnde ordet rekordvinst. Vi tjänade förra året 740 miljoner men vi investerade också lika mycket i vår verksamhet.
Just det, men ni tjänade över en miljard senaste kvartalet.
Ja, men första kvartalet förlorade vi 450 miljoner och det glömmer också många faktiskt att prata om. Så om vi inte tjänar pengar i vårt andra kvartal, då är det väldigt körigt för oss.
Det är då ni ska tjäna era pengar. Ja. Men det är också utdelningar på över 200 miljoner kronor.
Ja. Så det är därför jag menar 740 var resultat och sen är det skatt, utdelning och så vidare. Så att, och sen återinvesterar vi mer än de pengarna som blir kvar. Så att en hög investering i verksamheten för att egentligen försöka ge våra gäster den här minnesvärda fjällupplevelsen. Så jag behöver bli bättre på, tror jag, förklara vad det kostar.
Vad konstigt att du inte har blivit bättre eftersom du så ofta får den frågan.
Ja, jag vet. Nej, men jag tror jag kanske har... Det är nu faktiskt senaste året som jag börjat prata kanske lite mer om termerna då, än vad jag gjort tidigare. Mm.
Enligt Länsförsäkringar som årligen tittar på vad en genomsnittlig sportlovsvecka kostar en tvåbarnsfamilj så ligger den kostnaden på 47 000 kronor. Är det rimligt?
Alltså jag tycker den undersökningen är jättespännande för jag fick den frågan i TV4 också faktiskt och det som är tråkigt i den undersökningen eller som är ju att där har man även lagt in vad det kostar att köpa mat och vad det kostar att äta på restaurang och så vidare. Så jag tror att man får ju titta på utifrån de verksamheter som vi jobbar med på Skistar och vi jobbar ju med att förmedla boende. Vi jobbar med att sälja ett skipass. Du kan hyra dina skidor och du kan gå i skidskola. Så jag tror att man behöver se det utifrån det perspektivet. Men säg då att jag skulle vilja säga att en snittsemester kanske kostar 35, skulle jag kunna tänka mig.
Mm.
Och
vad tänker du om det? För det innebär ju i princip att man utesluter en stor del av människorna i Sverige att uppleva den typen av fjällupplevelser.
Ja, absolut. Och jag förstår ju om våra gäster kan bli irriterade när vi höjer priserna. Men det är ju inte bara vi som gör det i samhället utan både du och jag när vi går och handlar mat. Så de senaste 2 åren så har vi min i alla fall matbudget fördubblats och nästintill i alla fall. Och även andra saker i samhället.
Men den här ökningen har ju ökat utöver inflationen.
Ja, absolut, och det är det jag säger.
Men finns det ett problem tycker du i det? Eller hur resonerar du med dig själv?
Ja,
att det blir en liten grupp bara som kan uppleva de svenska fjällen med den här typen av...
Jag tycker det är lätt att fastna i en sån prisdiskussion för att det är så mycket mer än just det som vi är inne på nu. Och för mig handlar det om... Vi har ju lovat våra gäster den här minnesvärda fjällupplevelsen. Och om vi då skulle sluta investera, då tror jag inte vi får några gäster som kommer överhuvudtaget. För då vill man ju inte komma till en anläggning som är dåligt skick. Och jämför man vad det kostar att åka skidor hos oss eller hos någon annan aktör, så är det ju inte... faktiskt, det finns ju andra undersökningar än den du relaterade till som var gjorda i år där prisbilden såg annorlunda ut och där vi var i mitten av det där fältet. Så jag tror att det är så lätt att hänga ut oss som bolag, men jag tror man får titta på hela industrin och varför är det de här priserna, och det beror ju på att det kostar ungefär, ta det bara pista våra backar, det kostar 1 miljon per natt och vi är öppet 180 dagar. Eller pista backa 180 dagar. Det är 180 miljoner. Bara pista backa till exempel. Och det är ju ingenting som man kanske tänker på när man står där, utan då är man glad att få manchesterskidåkning.
Mm. Tror du att, jag menar, svensk natur och de svenska fjällen är ju en del av vårt arv. Tror du att det väcker extra starka känslor på grund av det?
Ja, det är väl lite grann det. Alltså... Det är ju en del av svenska folksjälen och att det kanske ska vara gratis. Men vad vi har gjort inför nästa vinter, vi har ju försökt att lyssna och ta till oss av den här kritiken. Och nästa vinter så kan man faktiskt åka lite billigare hos oss än vad man har kunnat göra tidigare. Vi har tagit fram 2 skidområden, ett i Klövsjö Storhågna där man kan åka, eller i Högfjället i Sälen, för att koppla till det du säger också möjliggöra för fler att faktiskt åka skidor.
En av de här, alltså det var ju en väldigt stor kritikstorm för någon månad sedan. Det var snöbrist och slask i Sälen och bara några få nedfarter var öppna. Nu ja. Är det jättestort.
Ja, det är intressant, men jag tycker det är så spännande. För
många klagade på att de inte fick tillbaka pengarna för sina liftkort.
Ja, jag tycker den är jättespännande, för vi införde ju för ganska många år sedan, alla skidanläggningar i Sverige har någonting som heter snögaranti.
Mm.
Och snögaranti, då ger man ju en garanti till gästen på att ett visst antal backar ska vara öppna och möjliga att kunna åka i. Och i det här fallet jag var i Sälen, och i Sälen har vi ungefär 100 backar, och då ligger snögarantin på att 15 backar ska kunna vara öppna.
Mm.
Och så länge jag var i Sälen fram till påskafton, då hade vi inte mindre än 30 backar öppna. Och det kan man ju ta till sig kritik och så vidare, att varför gjorde vi inte någonting åt det, men gästerna som har åkt upp vecka 16, när det är milt i Sverige, när det är milt, vi visar ju varje dag hur det ser ut på vädret, och då kan jag väl tycka att det är lite upp till gästens ansvar också om man vill komma upp eller inte faktiskt. Och man kan ju boka av fram till dagen före ankomst om det är så att man inte vill det.
Och hur var de öppna backarna att åka i då?
Ja, men som de är vecka 16. Det är fint på morgonen ofta och hårt, och sen så smälter det framåt dagen. Det är ganska naturligt att det är så vecka 16. Den gästen som kommer runt nyår, den kommer, då är det ofta lite mörkt och lite murrigt, och då får man räkna med kortare dagar. Den gästen som kommer på sportlovet, då är det kanske lite kallare, för man tar på sig ett extra par långkallningar för att det är kallt och frostigt. Och den gästen som kommer vid runt då vecka 15-16, det är långa, fina, ljusa dagar. Solen sken ju, det var ju strålande väder på de flesta destinationerna. Och då vet man också att det blir lite slaskigt framåt dagen. Mm. Så gästen vet ofta det.
Just det. Är de för bortskämda gästerna med?
Nej, jag tror inte gästerna är för bortskämda, men jag tycker det är en spännande fenomen det du beskriver, att man klagar. Och jag läste faktiskt i Aftonbladet i förra helgen att det var en svensk familj som hade klagat på att de inte hade fått sol när de åkte till Seychellerna. Så för mig tycker jag det är också lite intressant att gästen borde, man kan ju inte styra över vädret faktiskt.
Ytterst handlar ju det här om klimatförändringar som pågår. Det blir varmare och det sätts nya värmerekord hela tiden, år efter år. Hur stort är det hotet mot den verksamhet ni bedriver?
Jag tänkte först och främst tycker jag det är obehagligt att se det som sker runt om i världen. Och vi ser ju temperaturförändringar, vi ser bränder, vi ser skyfall och annat. Jag tycker det personligen är obehagligt att se. I vår verksamhet på Skistar så har vi gjort, vi bestämde oss då för 5 år sedan när vi gjorde den här strategiföreningen att också engagera klimatforskare, SMHI, NMI för att se vad innebär det här för oss. Och då kommer de här klimatforskarna fram till att fram till 2050 så kommer inte vi påverkas nämnvärt på våra destinationer.
Kanske positivt genom att då det kommer turister som inte längre kan vara i Alperna som kan komma till er.
Precis, så den delen är väldigt positiv. Sen gör vi väldigt mycket saker som jag är väldigt stolt över för att bidra med det vi kan göra på Skistar. Vi har ju världens enda och helt klimatfria skidanläggning och det är ju Hammarbybacken i Stockholm och den är ju liten och det är ju våran innovationshub där vi testar saker och för 2 år sedan eller 1,5 så lyckades vi få den helt klimatneutral och där har vi lärt oss massor med saker och där har vi investerat i batterilagring, i elpistmaskiner, elskotrar, elhjullastare och köper helt grön el ifrån Vattenfall i detta fallet.
Just det. Samtidigt så är ni största ägare i flygplatsen som invigdes mellan Trysil och Sälen.
Ja, absolut. Och därför
som kanske inte är lika bra för.
Nej, men jag tror så här att hade du frågat mig idag om vi skulle bygga den flygplatsen så hade svaret antagligen blivit nej. Men det som inte man får glömma bort är 2 saker. Det ena är att vi jobbar med alla de flygbolagen som flyger dit. Att flyga på ett bränsle som är så grönt det bara kan vara. Och vi bedömer också att den kan vara en nyckel i elflyg som är under starkt utveckling.
Så varför hade svaret blivit nej då? På att...
Nej, men att det kanske inte hade varit det naturligaste utan det kanske hade blivit när den hade varit färdig. När man hade haft de här sakerna på plats med elflyg eller annat. Kanske då. Mm. Så därför menar jag på att den delen. Men den andra delen som man glömmer bort är att de turister som kommer med flyg de bidrar ju till den svenska statskassan med ganska mycket medel och det får man inte heller glömma bort då i det sammanhanget. Mm.
Du sa att 2050 är en gräns då egentligen det är bara mer positiva effekter för er. Vad händer efter 2050?
Ja, men vi kommer få egentligen kommer det fortsätta vara mer ostabilt egentligen och kanske något varmare och det är därför vi investerar i de här i moderna snösystem egentligen.
Du Stefan Sjöstrand, du växer ju upp i det lilla orten Slöinge i Halland.
Ja.
Mamma och pappa skiljer sig redan när du är 2 år gammal och du bor ju mest hos mamma. Även om du också tillbringar, som uppfattar det, loven uppe i Västerbotten.
Ja.
Hur skulle du beskriva din uppväxt?
Egentligen den är ju i 2 dimensioner faktiskt för att fram till jag är 11 år så lever mamma och jag själva i Halmstad och sen så gifter mamma om sig när jag är 11 år och det är då vi flyttar till Slöinge. Mm. Och jag har väl en när vi flyttar till gården då i Slöinge som 11-åring, det är väl inte riktigt det livet som jag tycker är toppen. Jag får ju lära mig massor med saker, jag får lära mig att mata grisarna, jag får lära mig att köra traktor och jag får lära mig att plocka potatis och harva och plöja och så vidare. Men det är ju inget liv som jag tycker är det bästa utan jag söker mig med nyfikenhet egentligen bort ifrån det genom att kanske skaffa mig jobb på andra ställen istället. Och det gör jag ganska tidigt. När jag är 13 så har jag mitt första jobb egentligen. Och sen parallellt med det så reser jag precis som du nämnde upp till min pappa på alla lov. Alla jullov, firar alla jular där. Mm. Alla sommarlov. Där också. Så att så mycket tid jag kan tillbringa i min pappas familj. Och så, ja, så vardagen hos mamma och sen loven hos pappa. Kan man säga.
Och hur var de där loven uppe i Oms eller i Västerbotten?
Ja, men de var väldigt fina. Det var ju 2 helt olika perioder. För på vintern kunde det vara jättekallt och det var alltid mycket snö. Och där lärde jag mig åka skridsko på riktigt kanske man, när man kom så man hann knappt komma innanför dörren och packat upp väskorna så ringde telefonen och då var det telefonkedja och så var det hockey och då åkte man till hockeyrinken och lirade hockey. Mm. Och höll på till sena kvällen, det var fantastiskt och sen så i Vindeln som ligger ungefär 5 mil ifrån Omsle där fanns en skidort som heter Buberget, och där lärde jag mig åka skidor också.
Mm.
Och sen på sommarna var det ju helt annorlunda. Då har du ju en å som heter Åman som rinner genom Åmsele och är kopplad sen mot Vindelälven som ligger precis bredvid. Och otroligt vackert på sommaren, mycket mygg såklart, men oerhört fint. Och runt Åmsele finns ju de här Vindelälven som är en av de fyra orörda älvarna i Sverige, och det finns en fors som heter Mårdseleforsen som ligger strax norr om. Otroligt vackert och fint. Och så väldigt fin natur, vacker natur.
Trivdes du bättre där än i Halland?
Ja, det gjorde jag såklart. Men det är ju väldigt lätt att vara, vad ska man säga, få lite glamour kanske runt ett sommarlov eller ett jullov när man inte går i skolan eller har den vardagen på det sättet. Men jag trivdes jättefint och jag trivdes väldigt bra i min pappas familj, och jag hade ju två bröder och pappas fru Eva, och de umgicks ju också väldigt mycket med grannarna runt omkring och även familjen till pappas fru Eva då. Så att det var, jag tror det var mer familj där på ett annat sätt än vad vi hade. Vi bodde ju långt utanför. Jag bodde ju 7 kilometer utanför Slöinge samhälle, så gården låg ju ganska isolerat. Så ville jag ta mig någonstans fick jag ju cykla.
Var det det som gjorde att du inte trivdes, eller var det någonting annat i hemmet som...
Nej, men det var väl egentligen att bo på en gård eller vara uppvuxen där. Det var väl inte det som jag kanske... Jag var mer nyfiken på annat skulle jag vilja säga.
Vad var det som drog dig då?
Nej, men jag tror bara att jag var... jag vet när jag började sommarjobba på... Eller först så fick jag ju mitt första jobb och klippa gräs och lite annat hos familjen Stenström, och som sen blev ett jobb på kvarnen och i fabriken. Och parallellt med det så hade jag börjat att importera handdukar och klockor och digitalklockor och solglasögon, och sålde ju dem till alla chaufförerna som kom och bönderna som kom och tippade säd på kvarnen.
Var fick du den idén ifrån?
Jag vet inte. Jag träffade, jo det vet jag när du frågade faktiskt, det var för snabbt svar. Det var en montör som var på kvarnen och monterade, en dansk som sålde de här grejerna, och då kan han så kan jag tror jag, och så kom jag fick jag lite kontakter i Kina och så började.
Men förlåt, hur gammal är du nu?
Ja, 15 kanske.
Och du får kontakter med Kina och...
Ja, skriver man brev och så importerar jag då, digitalklocka är det, och det är ju, de är vitt, rött eller svart, och de visar ju inte mycket mer än tiden, och så kan man trycka på en knapp så får man datum. Och sen solglasögon, pilotglasögon, och sen handdukar som var i trepack då, som stor mellan large, eller stor mellan liten. Och då så hade jag en brun portfölj då som jag hade lagt ner proverna, så gick jag och visade då när bönderna eller lastbilschaufförerna kommer där. Och så till slut blev ju Anders som var vd på kvarn, han blev jättearg på mig för jag gjorde det där på arbetstid ju.
Men vad är det för en 15-åring som gör allt det där?
Det är en bra fråga. Jag tror det är en rastlös 15-åring. Det är en person som kanske vill lite mer. Nyfiken på livet.
Är du nyfiken på om det handlar om drivkraften att bara titta på saker, eller om det var en drivkraft att vilja tjäna pengar och kunna stå på egna ben och ta sig bort från den där gården? Eller?
Ja, men då var det att tjäna pengar, absolut. Ja, och det var det långt fram i mitt liv. Den drivkraften, att vara självständig, oberoende. Jag kunde klara mig själv.
Så du slapp vara på den där gården?
Ja, kanske.
Ja. Men här har vi en liksom... ung man som snart är vuxen som ägnar sig väldigt mycket åt att hitta på en massa saker man kan sälja. Och det är biljetter och det är busstransporter och det är solglasögon från Kina.
Det är allt
möjligt. Klockor som visar tid och eventuellt datum också.
Ja, vad hade tur.
Vad har den pojken, vad har han för liksom ambitioner med livet? Vad tänkte du att du skulle göra av livet?
Faktiskt... jag har inga ambitioner egentligen, mer än att man var ju tvungen att göra rätt för sig. Man var tvungen att ha ett jobb. Och när jag hade gått ut liksom gymnasiet 86, det fanns ju inga jobb alltså. Det var ju helt iskallt, och framförallt om man har gått 2 år i sociallinje. Så det enda jobb jag fick, det var ju att sälja dammsugare på Electrolux.
Men det låter ju som ett passande jobb, för du var ju väl en slags naturlig säljare.
Ja, ja, absolut. Men det kanske inte var det som stod högst i ranking bland svenska folket eller bland... Jag vet när jag kom hem till min mormor, som jag var väldigt nära, och jag var så himla glad jag hade fått det här jobbet. Och så sa hon, åh nej, Steffe, inte dammsugare.
Asså?
Ja. Det finns ju massa rykten om dammsugarförsäljare och de stoppar in fötterna genom dörren och annat liksom, så jag tror nog det var nog det hon såg.
Just det. Jobbade du så?
Nej, absolut aldrig. Däremot så, det som var kul när man var säljare och dammsugare, man kunde ju, alltså det fanns ju massor med historier med det, men jag vet en gång när jag ringde på en dörr så var det en herre som stängde dörren direkt. Och då så tänkte jag, ibland fick man bara feeling, så tänkte jag, här ska jag komma in. Så då ringde jag på igen och så sa jag, ursäkta mig, så här, men du hade en väldigt snygg slipsknut. Skulle inte du kunna lära mig att göra en dubbel slipsknut?
Ja.
Och han bara så, kom in. Och jag kunde inte göra en dubbel, jag kunde bara göra en enkel.
Ja. Frågade du för att du ville komma in eller frågade du för att du ville lära dig att göra en slipsknut?
Jag ville ju komma in, men... Det jag såg var ju att han hade en dubbel, så att det var så jag snabbt tänkte till. Och så kom jag in, så lärde han mig en dubbel, och under tiden vi stod och lärde oss det där så började jag ställa lite frågor. Du kanske har en dammsugare? Ja, jaha. Så hade han ju det, han hade många. Han ägde dessutom en camping, så han ville gärna gå ner och visa campingen han ägde där nere i Rå i Helsingborg. Så det visade att jag sålde 15 dammsugare. Så det var faktiskt ganska kul.
Men de säger ju det om dammsugsförsäljare, att när du väl lyckas bemästra det jobbet, då kan du övertala vem som helst till vad som helst.
Nej, det vet jag inte, men jag tror...
Ligger det någonting i det?
Nej, men jag tror tillbaka lite grann det här att är man nyfiken. Jag var ju nyfiken på honom. Jag ställde ju massa frågor till honom och lärde mig massa saker om hans camping, och lärde mig att göra den där dubbla, gör jag fortfarande. Liksom, och vi pratade att det här är kanske 87 då, ja, något sånt. Mm. Så att den har hängt med några år och jag har glömt bort om man gör en enkel.
Ja, just det, du gör den slipsknuten.
Ja, jag gör den slipsknuten. Ja. Så att, nej, men det var ju, så att jag tror det man lärde sig på Electrolux, det var att aldrig ge upp. Fortsätt knacka. Mm. Till slut kommer någon öppna dörren. Och när någon öppnar dörren, ja, och i mitt fall, jag har aldrig fått en ångermaskin under dem. Så att jag tror att jag blev vän med dem jag sålde dammsugare till också. Eller vän, men alltså jag lade ner lite tid på det.
Just det. Så du har haft nytta av den erfarenheten?
Absolut.
Kan man säga.
Ja. Mm. Och det är väl kanske lite grann där när nyfikenheten kommer från, att ställa mycket frågor.
Mm. Du, Stefan Sjöstrand, det där är ju en tid där du är men i 20-årsåldern. Och jag vet att vi ska komma till ett ämne nu som är... Jag vet, är inte så lätt för dig att prata om, och som du har undvikit att prata om ganska mycket i offentligheten. Men 1988 så hände ju någonting fasansfullt. När pappa, hans nya fru och en av dina halvbröder mördas i Åmsele.
Mm.
Det är två personer som har stulit en cykel hemma hos familjen. Din pappa och bror har gett sig ut för att leta rätt på den och blir sen skjutna av cykeltjuvarna. Mm. Din andra lillebror är den enda som överlever, eftersom han tältade den natten i trädgården.
Mm.
Hur minns du hur det var att få det beskedet?
Det är ju... vi hade ju varit i Stockholm på Bruce Springsteen, för att jag hade ju fixat biljetter då 85 och sen skulle till Ullevi, Göteborg, och sen skulle Springsteen uppträdde 88 här i Stockholm, och så jag ordnade två bussar hit. Och det är ju den 3 juli som den konserten är. Mm. Och natten mellan den 2 och 3 juli så hände det här fasanfulla som du precis berättade om. Och vi kommer tillbaka från Stockholm tidigt på morgonen, och jag lyssnar alltid på Kvart i fem ekot, för jag lyssnar mycket på P1 och tycker det är en bra kanal och informativ, och har gjort länge och försöker få in P1, men får inte in kanalen. Och jag är väl väldigt lycklig för att jag inte fick in kanalen då, för att då hade man släppt ut nyheten vad som hade hänt. Mm. Vi går och lägger oss hemma, och jag vet inte vad klockan är, men tidigt på morgonen, det vill säga att kanske klockan är runt 7-tiden, så så kommer min mamma och ringer på eller knackar på och berättar om det.
Mm. Och hur minns du det, att få ett sånt besked?
Alltså jag var ju helt förkrossad, för först berättade ju mamma då att det var pappa som hade gått bort. Och sen så kom ju nästa smäll när hon berättade om att det var även Eva och Fredrik.
Mm.
Och då min första tanke var att det var kopplat till pappas jobb.
Just det, för han var ju militär.
Ja, mm. Så det var min första tanke. Men sen så fick jag ju reda på vad det var som hade, eller ja, vad man trodde hade hänt.
Mm. Hur menar du med trodde hade hänt? För det visste ni inte då direkt?
Nej, det fanns ju. Det var jättemycket spekulation. För man... just då så visste man väl att man jagade två personer.
Mm.
För det här dådet. Och sen blev det ju någon slags jakt över hela Sverige.
Just det, det pågick en vecka där innan de greps.
Ja.
Du är ju bara 20 år. Hur gjorde du för att hantera den?
Det första var att jag flyttade hem till min hustru idag, Helens familj. Och jag bara sov mest då. Men det var den första dygnen. Men sen åkte jag upp ganska snabbt, eller vi åkte upp till min bror Anders, som då hade flyttat hem till sin moster. Och var där. Försökte vara med honom så mycket som möjligt. Sen hade jag ju turen att, tur får man väl säga, att det var faktiskt att rycka in i lumpen den 24 juli.
Mm.
Så 3 veckor efter. Och det blev ju på något sätt en, kan man säga, en frihetszon, eller en zon där man kom till en plats där ingen visste vem man var. Där man fick vara Stefan. Men de hade ingen aning om vem jag var.
Ja, just det.
Däremot visste ju alla befälen vem jag var. Och de, några av dem hade ju varit kursare till min pappa också. Så de visste ju vem jag var.
Mm. Hur var det att möta din bror Anders där? Han blev ju ensam kvar. Ja. Han var bara 12 år.
Ja. Nej, men det var jobbigt och försöka hålla glädje fast man inte är glad.
Mm.
Det var då i början var det ju kanske innan begravningen var det ännu, det var jättehemskt. För det var ju så nära liksom.
Mm.
Och sen hade jag de här fantastiska befälen i lumpen som hjälpte mig att få flygresor. Så jag kunde ju flyga upp och hälsa på Anders var tredje, var fjärde vecka under mitt år som jag låg i lumpen.
Mm.
Vilket också var oerhört värdefullt för vår relation.
Just det.
Mm. Jag tyckte det som jag tyckte var jobbigast var nog hur de här mördarna blev hyllade. Och vi som offer då, att vi aldrig blev tänkta på. Utan att de här två människorna blev idolförklarade, det kan jag tycka är lite makabert.
Just det. Hur tog det sig uttryckt?
Nej, men...
Tänk den här känslan att inte ni blev tänkta på, att de...
Nej,
blev...
men vi som då var drabbade av det här hemska och fasansfulla, vi sörjde och försökte blicka framåt, men medierna valde ju att hylla de här två personerna.
Är det så du uppfattade
det? Ja, det är det. Ja. De var ju på löpsedeln varje dag, man kunde se de här hemska fotografierna som jag säger att de är, och det var obehagligt.
Mm. Det tar ju först en vecka under den här jakten. Bara den är ju väldigt uppmärksammad.
Mm.
Den här första veckan då ju sorgen samtidigt är så akut. Hur var det för er anhöriga att se det pågå samtidigt?
Ja, men det var också hemskt, för att då fanns ju inte så många medier. Utan det fanns ju kvällstidningar och det fanns radio och de vanliga kanalerna SVT 1 och 2. Liksom. Mm. Det gjorde ju att jag kunde inte gå ut, kände jag. Jag kände att var jag än gick så såg jag de här löpsedlarna och det var bara jäkligt jobbigt.
Mm.
Och jag kände också på den här lilla orten där jag var verksam, och även när vi kom upp till Norrland, Anders och jag, var alla visste ju vem vi var, alla, eller jag kände mig som att jag var tittad på, och det var obehagligt.
Mm. Du nämnde ju det här att Åmselemorden, att det är väl ett av de mest uppmärksammade morden i Sverige någonsin, tror jag. Och det fortsätter ju hela tiden. Det kommer ju en rättegång där det är väldigt mycket fokus på förövarna och väldigt lite fokus på er, de anhöriga.
Mm.
Det görs jämförelse med Bonnie and Clyde och sådär. Är det det du tänker på när du...
Ja, det är det verkligen. Och det stod tjejer utanför som var rockstjärnor och så vidare, och det kan jag tycka är obegripligt för mig faktiskt.
Mm. Om man går tillbaka till det här, det är
37 år sedan.
37 år sedan. Det har ju fortsatt att göras poddar, böcker, dokumentärer, filmer. Det är man skulle kunna prata om någon slags fiktionalisering av kriminalitet i Sverige. Hur är det att det hela tiden kommer ut nytt? Det kommer fiktiva filmer, det kommer nya böcker. Påverkar det? Fortsätter det att påverka dig?
Inte lika mycket idag. Jag tror både Anders och jag, vi valde ju ganska tidigt att gå vidare. Även i den här sorgen. Att försöka se liksom det ljusa i livet. Och det finns liksom ingenting som är värre än det vi har varit med om, brukar vi säga till oss själva. Utan genom att försöka se det ljusa i livet, det är ett val vi har gjort. Så vi försöker att inte... Och det är därför vi har varit anonyma egentligen. Eller jag, Anders är ju anonym fortfarande, men jag har valt att prata om det här vid ett tidigare tillfälle. Och jag tycker att ja, det är jobbigt när det kommer något nytt, men inte lika jobbigt som det har varit. Och jag tror mycket är kopplat till att förövaren inte lever längre.
Just det. Det här att ni valde att gå vidare och se det ljusa i livet, hur gör man det? Hur gjorde ni det?
Jag vet faktiskt inte. Men jag tror man har val i livet. Så antingen kan man ju välja och bara lägga sig ner och tycka livet är skit och göra något destruktivt. Eller så kan man ju försöka göra något positivt av livet och ta vara på livet.
Mm.
Och jag tror att Anders och jag, vi var ganska eniga om att göra det. Mm. Ganska tidigt.
När landade ni i det att ni skulle göra så? Var det en...
Jag tror det har nog varit en process. Att våga prata om det och våga prata om den fina familjen som det var och alla fina minnen vi har. Det har varit viktigt att inte gömma det fina, utan faktiskt prata om det fina vi har. Så det har nog varit, skulle jag vilja säga, den viktigaste delen i den här processen. Och sen när det har skett, det kan jag inte svara på, men
ganska tidigt.
Ja, ganska tidigt.
Mm.
Och Anders, han besökte ju mig och min fru Helen varje sommar och gjorde motsvarande som jag hade gjort hos min pappa. Så att han tillbringade stora delar av semester och sommarlov hos oss då. Just också. Det.
För du var ju då 8 år äldre än honom.
Ja. Mm.
Hur ofta tänker du på pappa, Sten?
Väldigt ofta.
Ja. Vad tänker du då?
Det är många saker. Det är ju egentligen hela familjen jag tänker på ofta. Det är ju alltså det som är, när man har egna barn så hade man ju önskat att pappa hade fått träffa dem och se dem växa upp. Så det tänker jag. Och sen Det har varit fint att få umgås såklart med sin pappa. Alltså pappa var ju väldigt engagerad, precis som jag själv upplever att jag är. Och att han ville ju alltid att vi skulle hjälpa till och vara med. Och han var ju väldigt dedikerad åt sitt jobb på flygfältet och det skulle skottas. Och vi körde ju lastbilar och skottade snö fastän vi inte hade några lastbilskort. Utan han lärde oss hur vi skulle göra och så körde vi. Och så gick ju det fortare att skotta banan liksom. Och, så vi skottade snö i ett sånt minne som vi haft. Men även liksom åka ut och pilka och fiska på sjön och under vintern var ju jättefint.
Mm.
Så väldigt många fina minnen.
Morden vände ju upp och ner på din tillvaro på flera sätt än att du förlorar din pappa och din ena bror. Du får ju också ett väldigt stort ansvar för din andra lillebror, Anders, som du pratade om. Hur var det?
Men jag tror att alltså jag fortsatte ju att vara som pappa hade varit mot mig, lite grann mot Anders. Och vi ringde en gång i veckan och hade telefonkontakt. Och sen, som jag sa, Anders kom och hälsade på och firade jul hos oss. Firade sommarlov hos oss. Och även att man då försökte ha den kontakten. Och den har vi ju fortfarande än idag väldigt nära.
Mm. Jag tror att det har betytt för dig att du hamnade i den?
Men jag tror att man får ett automatiskt ganska stort ansvar när man är 20 år. Eller jag kände det i alla fall.
Mm.
Och tog det ansvaret. Så att och det var viktigt. Anders var ju en viktig del i min uppväxt. Så att det var klart, det var självklart att kunde jag hjälpa honom så ville jag gärna göra det.
Mm. Jag har hört dig säga att det där ansvaret och den relationen, att det är en av anledningarna till din chefskarriär senare.
Det är i alla fall det kan ju vara en starkt bidragande orsak. Att man kanske tar på sig en ledarroll som... Jag hade väl någon form av informell ledarroll innan i alla fall, men att den kanske hjälper till att våga kliva fram och våga ta ansvar.
Ja, du hade ju haft en del chefsjobb.
Mm.
Men sen blir du ju vd för chipstillverkaren OLV tidigt.
Mm.
Du är 14 år på olika chefsposter i IKEA, inklusive koncernledningen där.
Mm.
Och nu på Skistar.
Mm.
Tror du att, finns det något sätt den här alltså, finns det någon koppling mellan det, tror du?
Ja, alltså... jag tycker ledarskap är väldigt spännande och väldigt intressant. För dina styrkor i ledarskapet kan ju också vara baksidan i ledarskapet. Och vad jag menar med det är egentligen att mina styrkor, som jag bedömer dem då, som andra säger också, det är ju energi. Det är att jag är väldigt engagerad, att jag är väldigt nyfiken och driver på väldigt mycket i förändringsarbete. Och det är, om man säger då, i styrkesidan. Om man då, så kan ju svagheten vara att jag kanske driver på för hårt. Och den här balansen då däremellan, den tror jag är oerhört viktig. Och där jag är medveten om mina styrkor och svagheter. Men ibland så kan det ju vara så att de... styrkorna tar över liksom, att man blir för engagerad. Jag vet, jag satt i en sån här heta stolen på en ledarkonferens på Skistar för två år sedan, och jag tycker för övrigt alla chefer borde sitta i heta stolen och då satt jag där och då försökte jag beskriva också mig själv lite grann ibland som att jag är som en sån här diligens, en gammal västendiligens liksom, att jag vill att den där diligensen ska gå fort och det ska vara många hästar på kuskbocken och den ska gå fort. Och sen sitter det några inne i diligensen liksom, åker med. Men där springer också några bakom som inte hann hoppa in i diligensen och kanske är i röken bakom och undrar vad är diligensen. Och jag försökte beskriva det för medarbetarna, att det är ju min baksida där, att jag behöver ta det lite lugnare och inte kör på för hårt och säkerställa istället att faktiskt alla är med.
Mm. Jag såg, det kom ju i början av året en artikel i Dagens Industri med uppgifter om att det fanns intern kritik mot dig för att, ja, för ditt ledarskap, om att du kunde bli väldigt arg och att det fanns en tystnadskultur. Är det här, tror du, en reaktion på just de sidorna hos dig?
Ja, alltså först och främst, jag tycker det är bra att få kritik. Det tråkiga är ju att det är några stycken som har sagt det i en tidning. Och jag vet ju inte vilka de är, för det hade varit mycket roligare om de hade berättat det för mig, för att jag är faktiskt öppen för kritik. Jag tycker det är bra, för då kan man ju bli bättre. Och sen, vi har ju drygt 3300 anställda ungefär. Och det är klart, om 10 personer känner att de inte är med, liksom, det är klart att det kan uppfattas, ja, att de inte känner att de har fått vara med, det är klart. Det får jag ju ta till mig. Samtidigt som kanske många fler som känner att vi gör någonting bra istället. Mm.
Men där att du kan bli arg och se att det svartnar. Känner du igen någonting av den kritiken? Om du tittar,
alltså,
på dig själv.
Är det så, jag känner inte riktigt igen mig i det. Men är det så att det är någon som upplevt det, så gör jag den första be om ursäkt. För det är inte och har aldrig varit min intention. Men jag känner inte igen mig i den bilden.
Nej. Jag tänkte om det var en av baksidorna mot att man vill att det ska gå väldigt fort och att man är liksom förändringsbenägen.
Ja, men det behöver man inte bli arg för.
Utan då, men har du dåligt tålamod? Är det?
Ja, det har jag. Mm. Det har jag däremot, dåligt tålamod. Det är en av mina, det jag brukar säga, det är inte min starkaste sida, tålamodet. Liksom. Och, det gäller ju att balansera det då, på ett bra sätt.
Just det. Jag har skrivit upp några andra karaktärsdrag som jag tänker utmärker ditt ledarskap. Och att det är att du är orädd,
ja.
Ofta går emot strömmen eller kan gå emot strömmen och är starkt och förändringsbenägen. Har det som hände 1988, liksom det värsta som kan hända en människa, finns det någon koppling däremellan?
Ja, det var, tack för att du nämnde det, och jag skulle nog vilja säga att jag är modig också faktiskt, för att ge mig lite cred. Man är dålig på det ibland, men det måste jag nog säga att jag är. För att jag tror att jag saknar lite spärrar ibland i det här att jag har svårt när personer säger att det går inte. För min inställning blir att allt går. Allt är möjligt. Och det är väl det som kommer då i de här styrkorna som vi pratade om tidigare. Att där kommer kraft, där kommer energi. Men ibland så saknar jag då liksom, vänta lite här. Här måste vi lyssna in organisationen, alla diligensen, att nu går det lite för fort. Och det är nog min vilja att det ska bli bra. Liksom. Mm. Och jag vet ju när vi hamnade i den här pandemin. Jag hade ju bara varit väldigt kort tid på mitt jobb när vi råkade ut för pandemin och fick stänga ner. Och,
du börjar väl ungefär en vecka innan pandemin, ja, blir, så att säga, benämnd.
Jag började den 2 mars och den 9 mars, eller 12 mars förlåt, får vi stänga i Norge. Mm. Den 15 mars stänger vi Österrike och den 26 mars bestämmer vi att vi ska stänga den 4 april i Sverige. Och tänk dig då att du har jobbat 14 år utomlands och så har du varit en vecka på jobbet. Jag kände inte mina medarbetare. Jag kände inte min ledningsgrupp, jag kände inte styrelsen och det blinkade bara rött överallt. Och banken ringde och media ringde, det var ju fullständig kaos. Och då tror jag den här Stefan kommer in att okej, det här löser vi. Och blir väldigt strukturerad, väldigt, nu gör vi så här, vi bildar krisgrupp, vi gör det här. Och så blir det väldigt organiserat sätt att driva verksamheten.
Mm.
Så det är ju en del, tror jag också, i mig som ledare, att ja, vad är det värsta som kan hända?
Mm. Varför är du bra i de där situationerna? Du har ju sagt att du är en bra chef när det skaver, när det finns utmaningar. Mm. Men inte alls lika bra chef när det handlar om att förvalta. Eller ta hand om något som redan fungerar.
Nej, men jag vill tillbaka till de här med nyfikenheten, energin. Och det är ju en kraft som jag kanske passar in i de bolagen där det behövs den typen av förändring. Eller skapa tillväxt eller vad det nu är man ska göra för någonting.
Är det liksom en personlighetsfråga bara, att det är som du är?
Ja, jag tror nog det.
Ja. För du har ju varit på flera håll, men längst tid var du ju på IKEA.
Ja.
13 eller 14 år.
Ja.
Och ingick bland annat i koncernledningen under en period. Du var vd för IKEA i Kanada.
Mm.
Och sen blev du då Skistar. Och du har sagt att det var lite som att komma hem till Västerbotten igen.
Ja.
Pappa och snöskottningen. Ja.
Det var fint.
Ja.
Det är fint.
Hur då?
Nej, men det är ju väldigt mycket snö på våra destinationer. Och alltså när jag får skotta, när jag kommer till Sälen och får skotta, det är underbart.
Vad är det som är så underbart?
Nej, men jag får fina minnen.
Mm. Tänker du på pappa då när du skottar snö?
Ja, jag tänker på pappa när jag skottar snö.
Ja. Och det här med att gå vidare, du sa så att rätt tidigt ändå så valde du och Anders att välja ljuset.
Ja.
Att det blev vägen fram för er. Är det någonting du behöver fortsätta jobba med eller sitter det?
Det sitter väldigt djupt i mig och jag tror att om du frågar många människor så när man möter mig så är det oftast med ett leende för att jag tror på att vara positiv.
Mm.
Det är så mycket roligare.
Ja, ska vi säga så, Stefan Sjöström?
Ja, det gör väl.
Ja, stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte företagsledaren Stefan Sjöstrand. Ljudet sköttes av Fredrik Nilsson och producent är Filip Bom. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.